Nu ska jag predika ifrån en text som kommer komma upp här ifrån Johannes evangelium kapitel 16 och vers 16. Och temat för den här predikan idag, det är vägen till livet. Vägen till livet, så står det så här, Jesus säger: en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa till varandra: vad menar han när han säger till oss en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig igen, och att han går till fadern? De frågade: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem: ni frågar varandra om det jag sa, en kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen, ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. I dagens text så har vi hamnat mitt i Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och det är en fantastisk undervisning. Johannes evangelium kapitel 14, kapitel 15 och kapitel 16. Så sen avslutas med att Jesus ber, kapitel 17. Läs gärna det, meditera över det, lev i det. Det är helt underbar undervisning. Jesus, han fortsätter med att förbereda sina lärjungar på Kristi himmelfärdsdag, att han ska lämna det. Han har talat om det tidigare i samma kapitel och sagt så här: det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen, den helige ande, till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. När Jesus talar här så vet han att hans tid för lidande, kamp, smärta, död, men också uppståndelse ligger nära. Och han vet att hans uppdrag här på jorden är snart slut. Att han genom att han ger sitt liv så kommer han rädda en i synd och ondska fallen och bunden mänsklighet. Att han en gång vet att han ska ge sitt liv till lösen för alla människor i all evig. Det vet han när han talar till sina lärjungar i det här läget. Jesus, han är vägen till liv. Han gör vägen så att vi kan vandra på den, men han är också vägen. Och Jesus säger själv: ingen kommer till Gud utom genom mig. Men genom Jesus kommer vi till Gud. Vi kommer alltid. Finns ingen som Jesus. Jesus är bäst. Han är fantastisk. Hans kärlek, hans nåd, hans sanning, hans omutlighet, hans glädje, hans rättvisa, hans person. Allt vi läser här om honom bara vittnar om att han är fantastisk. Han är en underbar frälsare och herre. Han är ordet som var av evighet och som blev människa. Han blev kött och blod för att uppenbara, visa oss vem Gud är och vilka syften Gud har med dig och mig, men också med hela den här världen. Så att sjunga mycket och prisa och tacka Jesus, det är helt naturligt. Han är fast. Han är underbar. Den här texten är ju lite sådär, det är några uttryck som återkommer gång på gång. En kort tid och ni ser mig inte, en kort tid och en kort tid och en kort tid och en kort tid. Jag tror att det är många gånger som det sägs i den här texten, jag vet inte om jag märker på det. Och man kan tänka så här: vadå en kort tid? Men en sak man kan säga om tiden, det är att Gud, han har aldrig bråttom. Han äger all tid. Gud är aldrig någonsin stressad. Men Jesus säger, en kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Vad betyder det? Det kan betyda många olika saker, kan jag tänka när jag läser. Det kan tala om Jesu död och de tre dagarna som han var i graven och att de sedan fick se honom. Det kan tala om att Jesus lyfts bort till himlen, att bli fylld av den helige ande 10 dagar efter det. Och så fick man en ny relation med Jesus genom den helige ande och kan liksom se, erfara honom i sitt liv. Men det kan också betala om att Jesus lyftes hem till himlen och en dag ska han komma tillbaka hit igen. Det kan betyda allt det, tänker jag. Så att choose. Nej, det kan betyda allting, tror jag. Och det gör det nog också. Hur som helst så är det svårt för oss att se Guds perspektiv i det som är en kort tid. Om det nu betyder det sista, att Jesus ska lyftas till himlen och en dag komma tillbaka igen, då kan vi tycka, vadå en kort tid? Det har gått 2000 år snart. Det är väl inte så kort tid. Det är ganska länge, eller hur? En timme kan ju vara länge om man riktigt väntar på någonting som ska ske om en timme, så kan man känna, åh, sekunderna går väldigt, väldigt långsamt. Sen kan ett år bara flyga fram. Så att det där med tiden är väldigt konstigt. Jag har lagt märke till, jag är ju snart 55 plus, närmare 60. Och man märker ju liksom att på något sätt har tiden en tendens att gå fortare. Är det någon som känner igen sig? Det var några stycken ärliga här, men liksom det är som att det bara rullar på. Liksom, så där. Det är som det är med det. I Guds perspektiv så är ju tiden på något helt annat sätt. Han ser tiden på ett annat sätt. Men Bibeln avslöjar i alla fall lite om tid. Det står i Predikan 3:11 att allt har Gud gjort skön i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Guds tid, den är alltid perfekt. Han är aldrig för sen och han är aldrig för tidig. Han verkar i sin tid och han har inte brott. Han är inte stressad. Men det finns någonting i tron som handlar om väntan, om vaksamhet, om att vara liksom nykter och alert. Och Petrus skriver i sitt första brev så här: honom, Jesus, älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själas frälsning. Men vi är på väg, men vi är inte framme. Men vi är på väg, och en dag i taget så närmar vi oss målet för vår tro, våra själars frälsning. Att en dag ska vi få se Jesus Kristus ansikte mot ansikte. Idag lever vi i tro på honom och vi älskar honom fast vi inte har sett honom med våra fysiska ögon. Men det kommer en dag. Om vi hoppas på det vi inte ser, säger Paulus, då väntar vi uthålligt. Och vi lever i en tid mellan Jesu död och uppståndelse och Jesu återkomst. Guds rike är här. Och allting är möjligt för den som tror. Men fortfarande ser vi inte Guds rike fullt ut. Med fred, rättvisa, med avsaknad av död, ondska och lidande. Men vi vet ändå att i den tiden så verkar Gud. Teologer brukar kalla det för att vi lever i en tid med, som kallas för redan nu. men ännu inte. En paradox på något sätt, en motsägelse på något sätt. Allt är möjligt, men vi lever fortfarande i en tid. Och Jesus säger ju det i den här texten, att det är en tid som också ni kommer att gråta och jämra er. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Vi lever i ett både och, inte i ett antingen eller. Vi lever liksom ett framåtlut. En dag ska vi se honom. En dag ska vi möta honom. Vi är som pilgrimer på väg. Och när vi samlas som Guds folk, när vi sjunger våra sånger om hopp och tro, när vi läser liksom Guds ord tillsammans, så påminner vi varandra om att det vi ser här och nu, det är inte allt. Det finns någonting mer. Det väntar en glädje som ingen någonsin ska kunna ta ifrån oss. Men i den här tiden så möter vi tuffa grejer. Vi möter saker som gör oss rädda, som gör oss oroliga, som inte fattar, som gör ont i våra liv. Saker går sönder, blir inte som vi har tänkt det. Men då får vi ha blicken fäst på att en dag så kommer frågetecknen att rätas ut. Vi förstår inte allt nu, vi vet inte allt nu. Men vi lever i en tid som präglas väldigt mycket av allt nu. Av omedelbar tillfredsställelse. Det ska gå snabbt, det ska vara enkelt, det ska vara lättillgängligt, och yta premieras framför insida. Liksom det är som att den som har mest likes är det som är det bästa. Liksom. Den som har mest följare på olika. Och när vår tro blir sådan, så tappar den en viktig dimension av tillväxt. Vi missar någonting. Frukt tar nämligen tid att mogna. Det går inte fort. Och när tron blir formler istället för relation, så missar vi någonting väsentligt. När tron handlar mer om vad vi ska göra än vilka vi är, så blir vi antingen missmodiga över att vi gör så lite, eller högmodiga över att vi är så duktiga. Och så tappar vi blicken på det ni sjöng, att vi är faktiskt frälsta av nåd, inget annat. Ingen kan berömma sig. Ingen kan komma till Gud och säga: Gud, du ska vara glad att du har mig, vet du. Så att det är lite ordning på det. Ni vet om mannen som bad i sin församling. Han bad så här: käre Gud, du vet den här kyrkan, det är inte så mycket mer om faktiskt, om jag ska vara ärlig, Herre. Det är ju jag och min bror som man kan räkna med, Gud. Men förresten, jag tänker på det, han är inte så mycket heller att ha att göra med. Amen. Det är en bön kanske som, ja, Gud hörde nog och han kanske ler åt den. Men det är en bön som liksom inte talar om att man har förstått någonting om Guds nåd. Men när tron blir prestation, vad jag ska göra, så leder det mig antingen till missmod över det jag inte klarar, eller till högmod att jag tror att jag klarar det jag inte egentligen klarar. Och framförallt, ingen människa kan rädda sig själv. Ingen människa kan frälsa sig själv. Ingen människa kan betala priset för sin synd och sin bortvändhet. Och ingen människa behöver. För Jesus Kristus har en gång för alla betalat priset för all synd i den här världen. Om inte vetekornet, säger Jesus, faller till marken och dör, förblir det ett ensamt korn. Vägen till liv, visar Jesus, går genom död. Och när det gäller frälsningen så beskrivs den som att vi dör bort ifrån synden för att leva för rättfärdigheten. Och när det gäller himlen, om vi inte är med den dagen, ni vet, lever här på jorden när Jesus kommer tillbaka, vi rycks honom till mötes, så är det faktiskt så att alla vi kommer att dö. Men det är inte slutet, utan det är porten in till livet med stort L. Jesus talar i den här texten om att det är en tid i världen som handlar om att det är tufft. Det finns ett lidande, det finns ett avklädande innan vi blir påklädda. Det dödliga, det kläs av oss och så kläs vi i odödlighet. Döden uppslukas av livet. Nu får ni lida, säger Jesus. Men i det lidandet, i den kampen, så formas våra liv. Vi kan lita på att vad vi än möter av svårigheter, lidande och prövningar, så är Gud alltid med. Han sviker inte. Han är med oss i de här. Ibland kan man säga så här, ja, men du vet, det har Gud ingenting att göra med det du går igenom. Det är inte det man behöver höra när man kämpar en ojämn kamp mot en sjukdom eller mot sorg eller mot någonting som har gått sönder i ens liv. Vi kan inte svara på varför allting händer, men vi vet att Gud alltid är med oss i våra liv. En dag när vi är i himlen, när vi står inför Gud, vilka är det som står där? Johannes uppenbarelsebok säger så här: det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Det är de som har fått sin synd förlåten genom tro på Jesus Kristus. Men de kommer inte ur det stora glassandet. De kommer ur det stora lidandet. Så var du än befinner dig just nu med ditt liv. Kanske är en svårighet. Kanske är en nöd. Kanske är en frågor. Kanske är en brottningskamp. I don't know. Gud är inte färdig än. Gud håller på med någonting i ditt liv. Som du kanske inte ser idag. Men som du och jag kommer att förstå en dag. En dag kommer kampen ta slut. En dag är vi framme. En dag står vi i heliga kläder inför Gud. Rena, fria, upprättade. En dag är alla tårar borttorkade från våra kinder. En dag är smärtan förbi. En dag finns mörkret inte mer. En dag har evigheten öppnat sig. Inte som en dröm, inte som en sång, inte som en längtan bara, utan som vårt eviga hem. En dag är vi hemma, Gud. Och då blir det gospelsång som aldrig någonsin för. Bibeln beskriver att sången, det kommer dåna som ljudet av stora vatten. Och vi ska sjunga Moses och Lammets sång, den nya sången till Gud. Det kommer att bli drag på det, alltså. Jag lovar. Och då kommer vi tåla, tror jag, hög volym. För det behöver vi nog kunna göra. Annars blir det jobbigt i himlen. Eller? Det ska vara tyst i himlen. En halvtimme står det i någonstans i uppenbarelseboken. Och då var det någon underfundig person som sa det. Jaha, det vet jag varför. Det är när min svärmor kommer dit. För då får ingen annan en syl i vädret. Ja. Det var inte Bibeln, men det var... Ja. Det är som att vi övar på tillbedjan och vår lovsång här. En övning, en förberedelse, en hemkänsla. Sjunger och vi tror och vi ber ut vår längtan. Det finns ett himmelskt hem, det gör det. Men kom ihåg att vi är inte framme ännu. Allting är inte klart. Vi har inte alla svar. Vi har inte alla svar. Vi kan inte se hela vägen. Men Gud leder oss steg för steg. Vi ser inte hela bilden. Vi ser delar av den bilden som målas upp. Men Bibeln säger att för den som älskar Gud, Romarbrevet 8:28, det är en sån där bra vers att lära sig utan till. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Guds mål är inte att vi ska leva bekväma, bekymmersfria liv. Det finns ingenting som talar om det i Bibeln. Både Jesus och Paulus misslyckats ganska fatalt om det var det som var målet med ett liv i Guds närhet. Det var mycket kamp och det var mycket strid. Men genom det vi går igenom så vill Gud forma oss så att vi blir allt mer lika Jesus Kristus. Han vill mejsla fram i oss så att det börjar lysa Jesus om dig och mig. Och det finns något som är förberett för den som älskar Gud. En annan bra vers att läsa utan till är 1 Korinthierbrevet 2:9. Vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Wow. Det har Gud berätt åt den som älskar honom. Den helige ande ger oss en försmak av det. Evangelium är ett försmak av det som liksom väntar. Men då ska glädjen bryta fram. Ska glädjen bryta fram. Och Jesus säger så här: ingen ska ta er glädje ifrån er. Vägen till livet. Bibeln talar om två vägar. Den smala vägen och den breda vägen. Den smala vägen som leder till livet. Men den breda vägen som leder till döden. Den smala vägen är en väg i efterföljelse. Där vi följer efter Jesus Kristus. Det är en väg i omvändelse. Där vi vänder våra liv till honom, bort från oss själva. Det är en väg i gemenskap med Jesus Kristus varje dag. Det är en väg av nåd. Det är en väg av barmhärtighet. Det är en väg av kärlek. Den är smal. Porten in, den är trång. Och det är bara du som kan gå den. På det sättet att du kan liksom inte vänta på vad någon annan ska tycka eller tänka. Vad ska de säga? Hur är det med den? Och den verkar ha det sig. Utan det är ett beslut du behöver ta. Det är inte en enkel väg. Men det är en underbar väg. Det är inte en lätt väg. Men det är en rätt väg. Vi väljer själva vilken väg vi vill vandra. Vår egen eller Guds väg i Jesus Kristus. Det fanns en sångare som hette Frank Sinatra. Han sjöng bra, väldigt bra faktiskt. Och en av hans stora hits hette I did it my way. Jag gjorde det på mitt sätt, jag gick min väg. Det är en fantastisk sång. Jättefin sång. Det finns en kristen sångare som heter Pelle Karlsson. Inte lika känd, men i kristna frikyrkokretsar på 70-talet väldigt välkänd. Han skrev en annan text på den sången. Jag håller hans hand. Och det är precis som att det är de två olika vägarna. Att jag gör det som jag vill. Det är jag som bestämmer. Eller, Herre, jag håller din hand. Jag håller tag i dig. Jag vill gå din väg. Man kan tycka att det är en liten skillnad på det. Men det är en enorm skillnad på var man hamnar. Och vad den vägen leder. Kära vän, ge inte upp på den vandring du har börjat gå med Gud. Fortsätt att gå med honom. Snart är du framme. Snart är du hemma. Snart får du andas ut. Jesus, han går med dig steg för steg. Och han lämnar dig och mig aldrig ensam. Och vägen med Jesus, den leder alltid hem. Alltid, alltid leder den hem. Vi ber. Herre, jag tackar dig av hela mitt hjärta för att du är vägen, sanningen och livet. Jag tackar dig för att det finns en himmel, Herre. Det finns en evighet. Det finns ett hem för oss. Det finns en plats dit vi kan komma här. Och jag ber dig, Gud, att du ska hjälpa oss. Att vi i nåd varje dag vänder vårt liv till dig, Herre. Att vi i nåd och i kärlek vänder våra hjärtan till dig. Jag ber för den som just nu tycker att det är tufft att vandra. Den vars kropp håller på att brytas ner på ett negativt sätt. Och smärta och sjukdom på olika sätt verkar här. Jag ber om nåd och kraft här. Jag ber för den vars inre är som ett mörker och det är smärta. Jag ber för den som brottas med tankar hit och dit och det är liksom fram och tillbaka, man vet inte. Jag ber om den som, för den som utmanas över att gå din väg eller gå sin egen väg. Men jag tackar dig, Herre, att det finns en plats att komma till, och det är till dig, Herre. Och där får vi böja oss och säga, Herre, du vet bäst. Du vet, och du har allting i din hand. Du har våra liv i din hand. Och jag vet du ska hjälpa oss att vi inte heller ryggar undan när det blir tufft. Utan vi förstår att till och med de tuffa passagerna, kanske framför allt de tuffa passagerna, är det som verkligen formar våra liv. Och gör något underbart. Fast vi inte ser det eller förstår det eller känner. Så tackar vi dig att du vill ge din kärlek. Halleluja. Halleluja. Tackar dig för din kärlek och din nåd. Din trofasthet och din godhet. Ditt hjärta och dina tankar. Halleluja. Halleluja. Amen.